Podplay.
Du lyssnar på Studio DNs partiledarintervjuer med Hanna Jakobsson och Kristina Hedberg. Nu i slutspurten av valrörelsen 2022 pressar DN partiledarna på besked. Välkommen Märta Stenevi, språkrör för Miljöpartiet.
Tack så hemskt mycket.
Det finns partiledare som säger att vanligt folk helst inte ska behöva göra några livsstilsförändringar för att rädda klimatet. Vad tycker du om det?
Att det är väl en väldigt konstig sak att säga, därför att klimatförändringarna hotar hur vi lever och kommer innebära förändringar vare sig vi vill det eller ej. Och politikens uppgift är ju inte att försöka konservera vårt samhälle i någon slags ögonblicksbild, så här ser det ut idag, utan är ju att snarare göra den här förändringen enkel och lätt och attraktiv för människor. Men förändringar kommer att ske, därför att vi står inför, vi ser hur det har sett ut i Europa i sommar. Det kommer att förändra det sätt vi lever på, och vår uppgift är ju att göra det här på ett bra sätt.
Hur svårt blir det då?
Ja, men det väljer vi faktiskt. Framförallt med vilken politik vi för. Vi kan ju välja att göra det enkelt och billigt, att göra rätt saker, det som har minst påverkan på miljön. Eller så kan vi välja att fortsätta subventionera en gammal ekonomi och gamla sätt att göra saker och ting på. Då kommer det fortsätta bli dyrare och dyrare och mer målkonflikter. Så att faktum är att vi har ett val att göra här, och vi behöver göra det ganska snabbt. Och det är ju det vi tycker är så oerhört viktigt nu, att gå till val på att vi får de investeringarna i det som gör det enklare för människor med de val som orsakar minst skada på klimatet.
Du sa när vi frågade dig några snabbfrågor här tidigare att du flög senast 2018. Kan man alls resa utomlands för nöjes skull?
Ja, absolut. Absolut. Du frågade ju inte om jag inte har rest sedan 2018, för det har jag ju gjort. Men jag har heller aldrig... Så här, jag tror inte så mycket på att gå ut och säga att jag kommer aldrig mer flyga. Det kan inte jag lova, för det kanske jag kommer att behöva göra av något skäl någon gång. Men jag försöker välja bort när jag kan och välja andra sätt att ta mig. Jag reser mycket, men då reser jag framförallt med tåg. Och det funkar, tycker jag, väldigt bra. Däremot så har jag ju noterat i sommar hur många svenska familjer det är som har valt just att åka med tåg ute i Europa och semestra på det sättet. Och ha fantastiska upplevelser. Få se vackra platser. Uppleva själva resandet som en väldigt fin del av semestern tillsammans med barnen. Men som också reagerar på varför det ska vara dyrare att ta sig runt med tåg än att flyga. Och det däremot är, tycker jag, är helt befängt. Och det är det här vi behöver vända upp och ner på. Om vi vill ha en omställning så handlar det ju inte om att en massa människor ska göra uppoffringar i ett system som är felriggat, utan att rigga om systemet så att det som är bäst för oss alla också blir det som är billigast och enklast.
Du svarade också på en snabb fråga att du äter väldigt lite kött. Mm. Är det försvarbart att vara köttkonsument idag?
Alltså vår överkonsumtion av framförallt dåligt producerat kött håller inte. Vi kan inte fortsätta flyga in fulkött från Brasilien och att det ska vara billigare än naturbeteskött från Sverige. Och vi behöver få ner, vår köttkonsumtion i Sverige har ökat absurt mycket de senaste decennierna på ett sätt som både är väldigt, väldigt dåligt för klimat och miljö, men också faktiskt för vår hälsa. Så att vi behöver hitta en annan balans. Och då är det ju oerhört viktigt att det kött som är producerat på ett bra sätt, där djuren har farit väl, där man inte har huggit ner regnskog för kraftfoder, att det köttet gynnas. Och då tycker vi att det finns en... Man absolut skulle överväga en antibiotikaskatt till exempel, så att inte det grisar som har lidit i fabriker i Spanien och det pumpats fulla med antibiotika, att det är det som blir det billigaste för konsumenten i Sverige, utan att man tvärtom får en stöd till det svenska jordbruket där vi har mycket bättre djurhållningsregler och istället få bort det köttet.
Tycker du att folk som renoverar sina kök ska skämmas för att de höjer standarden och konsumerar?
Nej.
Jag tänker, det som du beskriver som en lätt och enkel och attraktiv omställning, att åka tåg och äta mindre kött, alla gillar ju inte den livsstilen.
Nej, men för de som gör det, för de som ser det, liksom det vi har framför oss i klimatkrisen, så måste ju det vara det billigaste och enklaste. Alltså det kan ju inte vara så att de som vill göra förändringar i linje med vad vi alla behöver göra för att möta klimatkrisen, de ska ju inte straffas med högre avgifter, med dyrare priser, med att det ska vara svårare att ta sig fram.
Men de som inte gillar det då, vad ska hända med dem?
Vi föreslår ju inte några förbud. Det får ju vara upp till var och en, men vi måste ha system som styr mot det som är rätt.
Men så alla måste inte ställa om, alla måste inte sänka sin standard?
Jag tycker inte att någon ska behöva sänka sin standard. Jag upplever inte att jag har sänkt min standard för att jag åker tåg till Berlin med mina barn. Vi hade en fantastisk resa. Jag tror inte att de som har tågluffat i Europa i sommar har upplevt att de har sänkt sin standard. Jag har bytte för länge sedan uppvärmningssystem till en luftvärmepump. Upplever inte att det är någon skillnad i med värmen i mitt hus beroende på vilken energiform som värmer upp. Vi har kört elbil i sommar, lånat mina föräldrars elbil och kört med den. Upplever inte att det är en standardsänkning jämfört med att liksom när vi förra om åren har kört med bensinbil.
Vi ska gå vidare. I ert valmanifest vill ni tvinga industrin att fasa ut kol, olja och gas till 2030. Vad händer med den som inte lyckas med det?
Vi vill se en omställningslag där vi då både skjuter till de resurser som krävs för att hjälpa företagen att ställa om, för det är ju oerhört viktigt. Vi går från ett system som har varit väldigt riggat mot fossila bränslen till att behöva fasa ut dem helt. Och jag vill ändå börja med att säga att det är helt nödvändigt.
Men vad händer den som bryter lagen, som inte lyckas få bort allt fossilt?
Då tror jag att vi dels behöver ha en vitesstruktur efter 2030, men att vi också kommer att behöva ventiler för de företag som av olika skäl inte har någon möjlighet. Men idag så har vi ju ett system som...
Vad betyder det, ventiler? Att någon kan slippa undan det här alltså?
Jag tänker så här, att vi har ett system idag som gör det väldigt enkelt att inte ställa om. När vi har politiker som vill hålla kvar fossila subventioner, som vill fortsätta sänka skatten på bensin och diesel till exempel, ja, men då minskar ju incitamenten väldigt mycket att faktiskt göra en förändring. Det är klart att det är billigare och enklare att fortsätta som förr ifall man har politiker som säger att vi med skattemedel hela tiden ska ta mellanskillnaden och där de då inte erbjuds någon möjlighet att ställa om. Om vi då de närmaste 10 åren istället säger att vi ska investera i den omställningen, vi ska ge företagen det stöd som man behöver där för att göra den omställningen. Ja, men då är det ju också rimligt att vi efter 2030 sätter, ja, men då behöver det sen börja finnas snarare en vitesstruktur för att se
böter,
vad händer sen.
Helt enkelt. Ja. Mm.
Ja. Ni vill också höja skatten för dem med mest pengar. Vem är det? Hur ska jag som väljare veta om jag hör till den gruppen?
Vad menar du då?
Ni vill höja skatten för höginkomsttagare.
För att finansiera den här omställningen.
När vi vill finansiera omställningen, de 100 miljarder om året som vi har föreslagit, vill vi finansiera genom att vi går bort från överskottsmålet och över på balansmål.
Ja, det är precis. Men ni har också en skatt på kapital som är för dem med mest pengar. Vad är det för? Vilka är de?
Ja, vi vill se en progressivitet i kapitalbeskattningen på sikt. Och det innebär ju helt enkelt att idag så har vi samma skatt oavsett om man är en undersköterska som har slitit ihop 20 000 på ett ISK-konto eller om man sitter med ett aktiekapital på 200 miljoner så betalar man samma skatt. Så har vi inte ett system som tittar på inkomster. Och det här bidrar till att hela tiden öka ojämlikheten i samhället och det bidrar också till att öka ojämställdheten mellan män och kvinnor. Därför att kvinnor har lägre löner, därmed möjlighet att spara mindre, möjlighet att bygga upp ett mindre kapital. Men de får betala samma skatt på det
som andra. Så när är brytpunkten och när är maxsatsen i den här progressiva skalan?
Det kan inte jag säga idag därför att vi har inget färdigt förslag på det. Det som är oerhört viktigt är att vi just får en progressivitet, det vill säga att vi då har möjlighet att sänka skatten för de som har låga inkomster och litet kapital. Och att det här inte är någonting som vi tänker ska rikta sig mot småsparare. Vi har, tror jag, 2 miljoner småsparare i Sverige. Det här det är inte de vi tittar på i detta. Men däremot att vi får en progressivitet. Att har man stora förmögenheter så är det också rimligt att man betalar mer i skatt än de som har ett väldigt litet sparande.
Du nämnde det här med balansmålet, att det är ett annat sätt att ni vill få loss mer pengar. Ni vill ju slopa det som kallas för överskottsmålet, men det är ju sådana pengar som kan vara bra att ha, till exempel under pandemin. Absolut. När många behövde ett akut stöd. Är du inte orolig för att Sverige ska bli mer skört om vi naggar på det sparandet?
Nej, jag skulle säga så här. Jag är väldigt glad att vi har haft överskottsmålet och att vi fick städat upp i finanserna efter de tidigare borgerliga regeringarna när man liksom hade enormt stora statsskulder. Men nu står vi i en situation där om vi inte gör de investeringar som krävs i omställningen, då kommer vi bygga in istället löpande kostnader i statens budget framåt. Därför att vi kommer få ökande kostnader för, vi ser ju nu liksom den här liksom subventions racet som pågår. Vi har kostnader för de effekter som kommer av klimatförändringar, för den oro i världen som klimatförändringarna orsakar. Så att ska vi komma till rätta med den problematiken, då måste vi investera nu i att kunna sänka statens löpande kostnader framåt. Och det är ju det här utrymmet vi har byggt upp genom att ha ett överskottsmål. Så att ett balansmål behöver ju inte vara ett mål för all överskådlig framtid. Men för de närmaste 10 åren så säger du, då behöver vi göra de här investeringarna så att vi också kan sänka kostnaderna både för hushållen men också för samhället.
Ska vi driva av kärnkraften också?
Absolut.
Du brukar säga att den kapar miljödebatten, men absolut, den är ju på tapeten frågan, och då hör man också dig säga inte så tvärt nej längre, utan ibland ett vänta och se. Låt oss se vad vattenkraftsöversyn ger, om de tycker att det går att få lönsamhet i det här. Då får vi ta ett nytt beslut och se. Vad är det som gör att du har ändrat dig?
Det är egentligen ingen ändrad position. Men det som händer just nu är att vi sitter med akuta utmaningar i energisystemet och framförallt i elproduktionen. Och om vi då bara ska ha en politisk debatt som handlar om kärnkraft som i bästa fall står klar lagom till att våra klimatmål egentligen ska vara uppnådda. Ja, men då har vi ingen riktig debatt. Det är ju att lura väljarna.
Nu pratar vi om kärnkraften ändå.
Jo, men du frågade om det var en förändring. Nej, det är ingen förändring. Men däremot så måste vi ju någonstans säga, men vi får parkera den frågan. Därför att den är inte aktuell i klimatdebatten. Överhuvudtaget. Därför att det finns ingenting i den kärnkraftsdiskussionen som kan göra någon som helst inverkan på utsläppen här och nu. Och det gör ju, och det gör dessutom ingen inverkan faktiskt.
Varför
på
säger du ändå då att det är bra att vänta och se? Om Vattenfall hittar någon lönsamhet, så kan du tänka dig det. Varför är det intressant att titta på då överhuvudtaget?
Det jag säger är att om Vattenfall kommer fram med en kalkyl som visar sig lönsam, då har vi fortfarande de säkerhetspolitiska och de miljöpolitiska aspekterna kvar.
Mm. Tror du att du kan tycka att de inte spelar roll?
Det har jag väldigt svårt att se.
Så varför öppna för en diskussion? Är det bara just för att parkera den?
Ja, absolut. Därför, nej men så här, kommer man fram och visar kärnkraft, att det finns ett intresse av att överhuvudtaget prata om investeringar i kärnkraft nu, det har ju en enda orsak, och det är att priserna är så höga. Att det inte har funnits något intresse att investera i kärnkraft under lång tid, det är för att vi har haft låga elpriser. Så att förutsättning för att bygga ny kärnkraft är att vi fortsatt har höga elpriser. Jag vill inte att vi ska ha höga elpriser. Jag vill att svenska hushållen ska ha Europas lägsta elkostnader. Men det kommer vi ju aldrig få genom en hypotetisk diskussion om kärnkraft som kanske står klar 2040.
Men du tolkar det rätt då, att era öppningar där ni säger att låt oss diskutera det vi tar det, är bara taktik för att visa att ni också är med i debatten, men att ni vill prata om annat helst?
Men så här, kommer någon, om någon kan lägga fram ett papper för mig som säger kärnkraften kan bli så här billig. Vi har löst avfallshanteringsproblemet och kommer inte längre behöva gräva ner innovationskritiska metaller för att hantera avfallet. Vi har löst alla problem som skulle uppstå ifall vid en väpnad attack mot ett kärnkraftverk i Sverige. Men det är klart vi inte ska ha tankeförbud, då ska vi väl prata om det. Det finns ingenting som tyder på att någon skulle kunna lägga fram en sån rapport idag. Och att vi då ändå står och försöker ha en klimatpolitisk debatt som alltid handlar om kärnkraft, det är faktiskt dumheter. Så ja, låt oss parkera den frågan och prata om vad gör vi i vinter för att sänka hushållens elpriser. Det är inte kärnkraft som är svar på den frågan, kan vi konstatera. Och vad gör vi för att sänka utsläppen nästa år? Kärnkraft är inte svar på den frågan heller. Och jag är oerhört frustrerad, det hör säkert på mig, men jag är oerhört frustrerad över att i varenda intervju, i varenda debatt så är det bara kärnkraft vi pratar om. Och det är ju att föra väljarna bakom ljuset. Man står ju och säger till väljarna att det här är en lösning på problem när det aldrig kan vara det.
Du vill parkera frågan, men jag vill ändå stanna kvar ett litet tag till. Din regeringspartner, eller din tilltänkta regeringspartner, Socialdemokraterna, ser ju att kärnkraften kommer finnas kvar under en längre tid framöver. Vad är Miljöpartiets svar där? När ska den vara borta?
Vi har ju sagt att den ska fasas ut till 2040.
Står du fast vid det?
Absolut. Men det kräver ju att vi också investerar nu i havsbaserad vindkraft. Där vi har den stora effekten, där vi kan bygga ut en väldigt massiv produktion, där vi ser hur Danmark går före. Politiker i Sverige brukar ju gilla att titta på Danmark när det gäller hur man kan införa olika typer av repressiva åtgärder mot individer. Man kan också titta på Danmark när det gäller energifrågor och hur man har löst energiproduktionen. Men vi behöver göra dem, och där är det ju fortfarande så att vi har Borgerliga politiker som i en lång rad kommuner har stoppat utbyggnaden av vindkraft framförallt i södra Sverige. Och det måste vi komma runt. Och igen då skulle vi behöva ha en politisk debatt om hur vi får fram mer vindkraft, mer havsbaserad vindkraft, så att vi snabbare kan få fram den elproduktionen.
Hur kommer ni runt det då? Ska staten köra över kommunerna eller?
Vi har ju föreslagit ett långt antal stöd. Så både stöd till enskilda men också stöd till kommuner för att det ska finnas en väldigt tydlig återbäring för den som släpper fram vindkraft i sin kommun. Och sen har vi ju all den havsbaserade vindkraften, riktigt stora volymen utöver de här 70 terawattimmarna som moderata kommuner har stoppat. Utöver det så ligger det ju ansökningar om, tror jag, 500 terawattimmar längre ut i havs, där regeringen måste bli mycket, mycket snabbare på att säga ja till de här ansökningarna.
Det säger Märta Stenevi, språkrör för Miljöpartiet och dagens gäst i valintervjun i Studio DN. Och vi är snart tillbaka. Då hör du återigen Studio DN och partiledarintervjun som idag vänder sig till ett språkrör, Märta Stenevi från Miljöpartiet.
Hur ska jag som väljare tänka om jag vill att du gör allt för klimatet? Tänk om ni lämnar regeringen igen som ni gjorde i november.
Det gjorde vi ju för att vi absolut tycker att politiken är viktig. Om inte politikens innehåll längre spelar någon roll, då handlar det bara om makten. Och det har vi ju sett hos många partier den här senaste tiden. Vi har sett hur till exempel Liberalerna fullständigt viker ner sig för Sverigedemokraterna, vilket borde vara en omöjlighet när man kallar sig liberal. Att som liberal sitta i ett samarbete tillsammans med högerextrema hade ju varit en omöjlighet bara för 4 år sedan. Idag är det en realitet därför att makten är viktigare än innehållet i politiken. Så är det inte för Miljöpartiet, så är det inte för mig. Och det som hände i december, det var att en annan majoritet än den vi hade regerat på fick igenom en statsbudget. Och då var det inte längre möjligt för oss att bara sitta i regering men genomföra Sverigedemokraternas politik eller Moderaternas politik. Men då har man ju plötsligt sagt till väljarna att politiken inte spelar någon roll. Och det tror inte jag på. Jag tror att det är farligt för vår demokrati och jag tycker att det är ett helt fel sätt att se på vad politik faktiskt är. Det vi har sett efter det har ju varit, därför att det som hände då, det var ju att det blev tydligt att då var ju den regeringen hade inte möjlighet att driva sin politik i riksdagen. Och det är ju precis det vi har sett de här senaste 8 månaderna också, att vi har haft en regering som inte har kunnat ta ut någon riktning för Sverige, utan som istället har behövt, som har styrts från riksdagens utskott. Och i riksdagens utskott finns mycket lägre beredningskrav. Det hoppar upp, någon gör ett utspel, någon annan hakar på, plötsligt har man en popcornpolitik där de beslut som fattas för Sverige, de drivs utifrån nycker hos de andra partierna. Sverigedemokraterna får lite feeling, Vänsterpartiet hakar på, Liberalerna viker ner sig, plötsligt så ska regeringen sitta och genomföra det där. Då har man inte längre någon respekt för politiken, för politikens innehåll, och jag tycker att det är fel.
Du pratar om regeringen, vad som har hänt här efter ni har lämnat. Naturskyddsföreningen säger ju att S-regeringen var märkbart sämre efter att ni gjorde det. Men kan miljövänner lita på er efter det här?
Ja, det hoppas jag verkligen. Jag tror att det har blivit väldigt tydligt hur mycket vi har slitit för att nå fram i våra frågor.
Men vad skulle hända nästa gång er budget till exempel röstades ner om det blev så?
Det är en jätteviktig bra fråga. Därför att vi måste ha en majoritet för nästa regering. Vi kan inte hålla på så här.
Sätter du dig inte i en regering som är beroende av stöd från någon annan?
Ja, men beroende av stöd beror på hur man har formerat det.
Alltså, men som inte vet att det finns en majoritet.
Nej, jag tycker inte vi kan fortsätta så. Jag tycker vi måste... Frågan är ju snarare så här, hur kommer vi framåt i att formera en sån majoritet? Alltså den här låsningen som pågår just nu, där man på olika sätt ska liksom sätta röda linjer och ultimatum, men tappa bort frågan hur bildar vi en stabil rödgrön majoritet så att vi kan få en vettig riktning för Sverige igen.
Ja, men hur gör ni det då med ett Centerparti, ett Vänsterparti på koalitionskurs kan man nästan säga?
Jag tycker att det är hög tid att samla det här gänget nu. Vi har ju sagt det här i 15 månader. Men jag skulle önska nu att Socialdemokraterna och Magdalena Andersson samlar det här gänget till en diskussion. Därför att jag möter så många väljare nu som är livrädda för vad en Kristersson-regering skulle innebära. Där Johan Persson har vikt ner sig, där Moderaterna och Ebba har lämnat alla tidigare värderingar och där vi ser ett en tävlan nu i vem som kan lägga fram mest repressiva förslag, i vem som kan använda barn i socioekonomiskt utsatta områden som slagträ hårdast i debatten. Och då är det inte ens att man slåss om vem som ska gynna, utan man slåss om hur man kan trycka till dem. Att få en sån regering, det tror jag att alla våra fyra partier är oerhört beskälade av att undvika.
Men det blir ju ingen majoritet som det ser ut nu. Ja, vilka fler partier tänker du ska ingå det?
SM, PC och V.
Men om ni inte får majoritet, då vill du inte släppa fram någon regering från det hållet?
Från vilket håll?
Från ditt gäng, som du kallar dem.
Alltså det beror på hur vi kan i så fall få mer majoritet för politiken.
Men då måste ni kanske ha ytterligare ett. Om vi säger att ni inte har över 50% av mandaten efter valet.
Om Liberalerna kan hitta liksom ett sätt att hitta tillbaka till sina faktiskt...
Då välkomnar
det där de kallar sig. Absolut.
Men vad gör du om de inte kan det? Om det är ett liknande läge som du beskriver nu. Det står alltså, ju och väger runt ett mandat, skillnad just nu i opinionsmätningarna. Så om du hamnar där...
I valresultatet.
Ja, för du vill inte fortsätta på den här linjen. Du vill inte se en regering som har den här situationen när man måste jobba genom utskotten.
Precis.
Vad gör du då?
Så här, efter valet så ser du... Allting tyder just nu på att vi antingen så kommer de blåbruna att ha... kommer ha 175 mandat eller mer. Eller så kommer de rödgröna ha det. Det är ju så det ser ut just nu. Och det jag är angelägen om, det är att om det finns 175 eller fler mandat på den rödgröna sidan, då måste Magdalena Andersson nu samla det laget och hitta hur vi hittar en gemensam bas och sen reder ut det vi inte är ens om. Och sen hur de konstellationerna ska se ut, tycker jag är en senare fråga för den förhandlingen. Men vi måste hitta en majoritet i Sveriges riksdag, för att vi kan inte fortsätta på det här sättet. Det sliter sönder vårt samhälle, det sliter sönder vår finanspolitik, och det gör att politiken i slutändan riskerar att inte längre ha någon betydelse, utan att det bara handlar om maktpolitik. Jag förstår att det maktpolitiska spelet är viktigt. Även om jag är ny in i politiken jämfört med många andra, så begriper jag liksom att det har en bäring och att det är väldigt intressant att skriva om, att det är intressant för väljarna. Men det politiska innehållet måste faktiskt börja bli viktigt igen. Och då har vi fyra partier som delar väldigt mycket grundvärderingar, som har ett antal svåra politiska frågor att reda ut. Då måste vi börja prata om dem. Det de blåbruna sitter med, det är att de är överens i vissa frågor, men de står
om andra sidan.
Helt andra,
jag tänkte
helt
vi
olika
pratar
politiska
om
värderingar.
Er sida. Har Socialdemokraterna visat något intresse för att ni ska regera ihop igen?
Jag tänker att Socialdemokraterna visar ett väldigt stort intresse för att ha statsministerposten igen. Och då måste man samla ihop ett underlag. Och den diskussionen måste komma till stånd nu.
Men nu finns det ingen plan, nu finns det ingen inbjudan från Magdalena Andersson till samtal.
Vi har en kontinuerlig kontakt med de andra partierna, men jag skulle vilja att vi satt oss ner och började prata om hur sätter vi en förhandling. Och det här, jag kan känna frustration över det här, för det här, vi har pekat på det här sedan förra sommarens regeringskris, att vi måste börja formera detta. Och tittar vi på liksom var det jag hör så otroligt tydligt från väljarkåren på vår sida, det är ju att vi måste få till det här. Och då finns det ett väldigt stort ansvar i att vi faktiskt kommer vidare i den diskussionen. För att vi kommer inte lösa den här förhandlingen via tv-debatter.
Men har Magdalena Andersson sagt till er i Miljöpartiet att hon vill ha med er i regeringen igen?
Nej, det har hon inte sagt, och det är inte heller det jag är ute efter. Det jag är ute efter är att Magdalena Andersson ska ta kontakt med mig och Per, med Nooshi och med Annie, och säga hur formerar vi en möjlig majoritetskonstellation efter valet. Och sen är det ju en diskussion vi behöver föra. Hur ser den ut i så fall? Vad ska det innebära? Men vi kan ju inte lösa de frågorna i enskilda intervjuer på det här sättet, när jag står här och tycker, eller i en tv-debatt där vi får 30 sekunder på oss att säga saker till varandra. Utan det är ju om vi sitter ner vid ett bord som vi faktiskt kan komma vidare. Och jag känner att det är akut viktigt nu att vi gör det, för att det andra alternativet vore katastrof för Sverige.
En fråga som kommer att vara helt ny, vilken regering det än blir, är ju NATO-frågan. Och trots ditt partis uttalade NATO-motstånd så har ni också sagt att ni böjer er för själva ansökan i det här läget och så. Men hur är det med det här avtalet med Turkiet?
Ja, alltså först ska man ju säga att vi tyckte inte man skulle lämna in en ansökan på det här sättet. Det var en oerhört forcerad process. Vi gick från en lång alliansfrihet och faktiskt extremt tydliga besked från regeringen i flera, många veckor efter att kriget i Rysslands anfallskrig mot Ukraina hade dragit igång.
Men nu blev det så att Sverige har lämnat in en NATO-ansökan. Turkiet har synpunkter på Sverige som medlem och nu pågår en förhandling och det finns ett avtal. Mm.
Och precis det som vi varnade för hände, att de medlemsstater i NATO som inte är demokratier ställde krav på Sverige på ett sätt som vi hörde i den extremt lilla och egentligen obefintliga debatten som föregick ansökan, så viftades det bort att det fanns inget problem med detta. Det var ju uppenbart ett problem. Och vi har ju,
vet du att det där avtalet är okej för dig och dina väljare?
Det vet jag inte. Och jag tycker att det är otroligt problematiskt. Och jag tycker att det finns väldigt mycket att göra när vi nu har lämnat in en ansökan. Vi har sagt att vi ser stora säkerhetspolitiska risker med att börja kräva att vi ska riva upp det. Den har lämnats in. Jag har mycket synpunkter på hur det där gick till och jag tycker att det var ett felaktigt beslut. Nu är vi där vi är och vi måste ju titta på vad som då blir rimligt att göra framåt också utifrån liksom, säkerheten för Sveriges befolkning. Men vi är inte medlemmar än och några punkter som är otroligt viktiga för oss nu, det är ju att vi också har en diskussion med NATO kring att vi ska inte ha permanenta baser på svensk mark. Vi ska inte ha kärnvapen i Sverige, vare sig freds- eller krigstid. Att NATO tar en väldigt, att vi driver på för att NATO tar en tydlig ståndpunkt kring no first use. Att inte vi går in i en allians som sen startar ett kärnkraftskrig, ett kärnvapenkrig. Jag tycker att det är viktigt och det som då är mycket aktuellt med tanke på Turkiet som jag tycker är otroligt viktigt, att Sverige blir drivande, tar initiativ i så fall i NATO för att införa ett demokratikrav.
För du har ju sagt, formulerat det så här, att nu styrs Sveriges utrikespolitik av auktoritära regimer. Kan du sitta i en regering som vars utrikespolitik styrs på det sättet?
Jag vill gärna att vi tar tillbaka kontrollen av vår utrikespolitik.
Hur?
Ja, till exempel genom att vi driver väldigt hårt i så fall i NATO att vi får ett demokratikrav. För att om vi har en situation där vi har gått in i en allians, inte i ett samarbete. Ett samarbete hade varit en annan sak, men i en allians där vi egentligen inte vet hur det ska se ut om några år. Och inte har ett krav på att de vi är allierade med också är fungerande demokratier. Ja, men då har vi ju ett väldigt, väldigt stort problem i hur vi ska agera utrikespolitiskt.
Om det skulle finnas ett sånt krav, vad skulle hända med Turkiet i NATO då?
Det kan inte jag svara på idag. Men jag tycker att det är väldigt, väldigt viktigt att vi börjar titta på det. För att frågan är ju, vad händer om Turkiet går ännu längre i en auktoritär riktning? Om Turkiet vid något tillfälle blir liksom fullt ut en diktatur. Eller om vi börjar se folkmord i Turkiet. Då sitter vi i en allians. Hur ska det se ut? Vad händer då? Kommer det inte vara ett problem för att ansökan är godkänd? Eller hur ska vi agera? Hur kommer de andra medlemsländerna att agera i en sån situation?
Men den här pressen på svensk utrikespolitik, den pågår ju nu innan vi blir medlemmar. Innan du eventuellt kan börja arbeta för det här demokratikravet. Mm. Hur ska du hantera det?
Jag tycker inte vi ska gå med på Turkiets krav. Jag tycker att vi ska hålla väldigt tydlig ståndpunkt där det finns, där det avtalet som jag ju inte vet alla detaljer i, men där det avtalet ligger i linje med den utrikespolitik vi har beslutat kring och där vi är överens. Ja, men det är en sak. Men vi hade så sent som 2019 en riksdagsmajoritet som slog fast väldigt tydligt att Turkiet är inte ett land vi ska exportera vapen till därför att man går in i norra Syrien, därför att man bombar den kurdiska befolkningen. Och idag så har vi istället en helt annan diskussion. Det innebär ju att Turkiet har fått ett inflytande över den svenska utrikespolitiken som jag tycker att vi behöver sätta ner foten mot.
Men om man inte går med på Turkiets krav, då betyder det att vi inte ska gå med i NATO då längre?
Jag tycker ju inte att vi kanske skulle ha skickat in den
jag
där
ansökan. Jag vet att du inte vill, men du har också sagt att det vore riskabelt att dra tillbaka den. Så hur får man ihop de två sakerna?
Nej, vi har satt oss i en riktig rävsax, precis som vi misstänkte att det skulle bli. Då behöver vi hitta en väg framåt. Men jag tycker inte att den vägen framåt kan vara att vi böjer ner oss för att en auktoritär regim ska kunna fortsätta bomba en befolkning i grannlandet.
Men kommer du då, om ni hamnar i regering, driva frågan om ett vapenembargo mot Turkiet i strid mot det här avtalet då?
Det kommer utan tvekan att vara en del av förhandlingarna, ja.
Skolpolitiken kan ju bli en svår fråga för den konstellation du ser. Men Miljöpartiet var ju faktiskt ursprungligen ett av de allra mest friskolevänliga partierna. och har era rötter i någon slags småskalig entreprenöriell verksamhet. Vad är det som gör att vinst inte längre är en bra motivationsfaktor i just skolföretag?
Vinst har aldrig varit en bra motivationsfaktor och har heller aldrig varit vår drivkraft.
Små entreprenörer har väl haft en sån drivkraft att kanske kunna...
Ja, men i skolan så handlade ju vårt stöd för friskoleformen handlade ju inte om vinster och företagande alls, utan handlade om pedagogik och möjlighet för barn att ha just en valfrihet att kunna välja en annan typ av skola, att ha en möjlighet för föräldrar att välja att ta över en byskola som hotas av nedläggning till exempel. Det är principer som vi fortfarande tycker är jätteviktiga. Vi vill att barn ska kunna välja skola. Det vi inte vill, det är att skolor ska kunna välja bort barn beroende på om de tycker att de är lönsamma eller ej. För det friskolereformen har blivit är någonting helt annat. Av de ansökningar som Skolinspektionen fick in förra året, så var av 107 ansökningar så kom 84 från bolag inom skolkoncerner. Det är någonting helt väsensskilt från föräldrakooperativ och från små Montessori-skolor. Och här har vi ju fått en avart, tycker jag, av den här marknadsskolan som vi pratar om. Där vi istället får en situation där man slår sönder skolekonomin i kommunerna. Och där man mycket medvetet och på ett ganska manipulativt sätt väljer bort elever. För att inte behöva ta ansvar för de elever som har mest behov. Och då får vi dubbla effekter. Dels får vi liksom, skolor som bara väljer ut starka elever som kommer från starka hemförhållanden. Men sen får vi också ett problem när man på grund av det man kallar för etableringsrätten, den möjlighet som en friskola har att egentligen utan motstånd välja att starta upp en skola. Där får man också problem där den kommunala skolans ekonomi slås sönder. Så att kommunerna sitter då kvar med ansvar för elever som kanske har större behov än de som friskolekoncernen plockar upp. Och sen samtidigt så har man plockat bort hälften av pengarna. Och det här är ett jättestort problem. Och där
ni vill ge Skolinspektionen mer makt och stoppa en friskola helt enkelt. Även om en kommun vill ge tillstånd. Varför behövs det en sån överrock?
Ja, därför att när vi har pratat om vetot så har det handlat om att kommunpolitiker som inte vill ha en friskola i sin kommun ska kunna säga nej till det trots att Skolinspektionen har sagt ja. Men det vi vill är att Skolinspektionen får i uppdrag att ta mycket större hänsyn till, när de gör bedömningar av ansökan, mycket större hänsyn till hur kommer den etableringen att påverka kommunens ekonomi för skolan.
Är inte det ett kommunalt beslut att ta?
Jag tycker att vi måste ta det ansvaret för barnen. För
varför,
det som har hänt...
varför klarar inte kommunen att ta ansvar för de barn som bor i kommunen?
Och nu blir det en lång skattepolitisk inlägg, jag ber om ursäkt. Men därför att kommunernas ekonomi bygger enbart på inkomstbeskattning. Och det gör att väldigt många kommuner har som ett uttalat mål att locka till sig fler höginkomsttagare. För att de då får större skatteintäkter. Och då tror man att man får fler höginkomsttagare om man till exempel har en etablering av en skolkoncern.
Så du menar att kommunen sitter i skolföretagens...
Inte alla, men jag ser definitivt att här finns en väldigt osund relation. Och de som hamnar i kläm är inte politiker och är inte företag. Utan de som hamnar i kläm, det är de barn i den kommunala skolan. Där stora resurser flyttas från den kommunala skolan till skolbolagen. Samtidigt som eleverna med störst behov fortfarande är kommunens ansvar. Och då har kommunen plötsligt inte tillräckliga resurser för att ge de barnen det de behöver. Och då får vi situationer där vi i en enda av en kommun har en överetablering, dubbla skolor, stora skolor där skolkoncernerna går in och tjänar pengar på de eleverna. Samtidigt som vi i andra delar av samma kommun kan ha en situation där man inte har tillräckligt med personal, man har inte tillräckligt med skolkuratorer, man kan inte ge barnen det de behöver. Och i grund och botten, så här, om vi menar allvar med att ha en jämlik skola, då måste vi nog ta ett ansvar för det här. Och det här skulle vara ett sätt att få bort mycket av effekterna från marknadsskolan. Inte bara då i själva vinstuttaget, utan i att faktiskt ändra strukturen så att barnen står i centrum och att det är barnens utbildning som är den prioriterade, som är den prioriterade frågan och inte företagens vinster.
Då, Marta Stenevi, så är det snart dags för oss att säga tack. Men först, det är kort tid kvar fram till valdagen och vi vill veta hur just din valdag kommer se ut den 11 september. Mm. När ställer du klockan?
Jag tror att jag kommer ställa klockan på 7:30 någon gång kanske.
Och vad går du upp och äter för att ladda?
Jag kommer att äta frukost på balkongen, tror jag. Sen var det, det brukar bli fil och müsli framför allt. Kanske toppa med en macka så jag håller hela dagen.
Har du någon maskot eller någon lyckobringande rutin?
Jag har talat om för min kille att han måste vara i Stockholm.
Är det han som är din maskot?
Han är kanske inte min maskot, men han är definitivt ett stort stöd. Men sen ska jag säga att jag också, just på valdagen så ser jag väldigt mycket fram emot att vara runt och dela ut valsedlar. Och då också få träffa miljöpartister som har slitit så extremt hårt redan och som har tre väldigt tuffa veckor framför sig nu, och då ska vi också få krama om varann och liksom peppa inför kvällen.
Och vad har du på dig på valvakan på kvällen?
Det har inte bestämt än, men jag är rätt sugen på att hyra något riktigt pangigt till valvakan.
Vem kommer du att ringa först för att fira eventuella framgångar?
Kommer jag ringa till mina barn som har avstått från sin mamma ganska mycket den senaste tiden och kommer göra det väldigt mycket de närmaste veckorna.
Vem vänder du till om det inte går så bra då, för att få tröst?
Kanske jag ringer till min mamma.
Och har du någon magkänsla just nu, hur stort väljarstöd får ni i procent?
Nej, det vågar jag inte säga. Men uppåt. Att vi ska ha ökat från förra valet och att vi går uppåt. Det känner jag starkt i magen och jag hoppas att den känslan ska hålla i sig hela vägen in till valdagen nu.
Ja, då tackar vi för oss och tack Märta Stenevi för att du kom hit till oss.
Stort tack.
Du har hört Studio DNs partiledarintervju med Miljöpartiets Märta Stenevi. Intervjuade gjorde Kristina Hedberg och Hanna Jakobsson. Producent Palmira Kokari Menga. Ljudtekniker Patrik Misenberger. Exekutiv producent Malin Thiemann.
Podplay.